En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Håller vi på att se en av de största framgångssagorna inom svensk damfotboll sakta, sakta dö? Just nu känns det så.
Efter segern i seriefinalen mot Hammarby har Häcken tagit ett jättekliv mot ett historiskt SM-guld. Och den så kallade eviga tvåan står alltså plötsligt med guldläge med bara 4 omgångar kvar av damallsvenskan. Samtidigt som Rosengård, de regerande mästarna som bara hade en enda förlust i fjol, de gör sin sämsta säsong någonsin och riskerar nu att åka ur allsvenskan. Tillsammans med Anna Rydén pratar vi om hur illa däran Rosengård egentligen är. Hur hanterar de ett eventuellt kval? Och kommer Felicia Skröder lämna Häcken oavsett guld eller inte? In och följ Sportbladet Daily i Aftonbladets app så missar du inte när vi släpper nya avsnitt. Vilket ju är varje vecka måndag till fredag. Mitt namn är Maja Andersson och det här är Sportbladet Daily. 4 omgångar kvar och med 4 poäng toppar nu serieledarna. Häcken, luktar det guld, Anna?
Det börjar verkligen lukta guld på Hisingen och de har ju längtat så efter den doften. De är ju det mest konstanta laget vi har haft där uppe. Sen de blev BK Häcken efter pandemiåret. För 2020 så vann de ju som Kopparberg, Göteborg. Sen blev de BK Häcken, sen dess har de slutat 2. Ja. Så att visst, det kan ju fortfarande bli så i år, men de vill ju verkligen tvätta bort den där stämpeln. Jag pratade med Hanna Wik både innan och efter den seriefinal som ju spelades i helgen och alltså det verkligen glöder i hennes ögon så fort hon får börja prata om det. Intensiteten i rösten skruvas upp. Hon vill verkligen, verkligen inte sluta 2. De har ju varit i cupfinaler och förlorat. De har, för 2 år sedan förlorade de guldet på målskillnad. Det var 1 mål sämre än Hammarby. I fjol så gjorde de sin bästa säsong någonsin rent poängmässigt. Mm. Var ändå utspelad av FC Rosengård som hade säkrat guldet redan i oktober. Så att de drömmer så om det här och nu känns det som att det är ganska nära efter att man faktiskt besegrat Hammarby. Det var ju en del psykningar inför den här matchen. Det var Häcken som gick vinnande ur striden.
Man pratar ju ofta om den eviga tvåan. Kan de tvätta bort det om det nu faktiskt går i lås att Häcken vinner den här?
Ja, men om de lyckas ta sitt guld så tycker jag väl ändå att då får man sluta prata om dem som den eviga tvåan, även om de skulle falla tillbaka på det. Det kommer ju förhoppningsvis, så som det ser ut nu, så känns det ju som att åren vi har framåt så borde det kunna vara ett sånt här härligt getingbo i toppen av damallsvenskan framöver. Jag menar, vi har ett Häcken som har satsat länge, vi har ett Hammarby som också är där uppe. I fjol var ju då det som stack ut att Rosengård gjorde det så otroligt bra, det var tajt där bakom. Vi har ett Malmö FF som redan sin första säsong är uppe och stör. De är ju också, det är ju både Malmö FF och Hammarby som är 4 poäng bakom Häcken och jagar kring det där guldet. Och det är ju sensationellt att Malmö FF gör det så bra. Ja. Nykomlingar har aldrig slutat bättre än 4. De har redan slagit poängrekord för att vara nykomlingar. Så att det känns som att vi kommer att kunna ha en tajt guldstrid flera år framöver. Jag hoppas verkligen det, för det gör ju någonting när man kliver in i den här hösten med en levande guldstrid, med ångesten som finns i botten när allting ska avgöras. Man vill ju ha alla de här känslorna, alla de ingredienserna när vädret börjar bli som är ruggigast.
Det är 4 omgångar kvar, så att det är ju liksom inte skrivet i sten än så länge. Men vågar man säga att Häcken vinner det här? För att vissa är ju väldigt känsliga i att så här, nej, men du vet, det är inte avgjort än så.
Men nej, det är ju inte avgjort än. Och just för Häckens del så känner de väl själva att de kommer nog absolut inte säga att det är klart än. Men man hörde ju på Hammarby-spelarna efter matchen senast att de kände nog lite att
guldet. Det blir svårt nu, det blir svårt att ta in 4 poäng på Häcken. Häcken har ju kvar då 2 bortamatcher i Stockholm. De möter BP som är indragna i bottenstriden och man möter Djurgården som absolut har varit en positiv överraskning i år, men som ju är ett lag som Häcken ska kunna besegra. Sen så har man Linköping hemma, också ett bottenlag, visserligen vaknat till, men det är ju ett lag som man ska kunna slå, och man har Piteå hemma. Det är liksom ingen av de matcherna som får en att känna shit, den där blir tuff. Då tycker jag ju att Hammarby har ett tuffare program kvar. Hammarby har ju ändå under hösten tappat lite av sin edge, tröttnat lite. Kanske är det så att det där Europaspelet som de hade, sina Champions League-framgångar, att de har fått effekten av det nu.
Ja.
Och Häcken har ju då plockat in de där 7 poängen med råge som man låg efter i våras när alla sa att nej men varsågod Hammarby, här har ni kronprinsessan Victorias pokal igen. Det ser inte ut att bli någon dubbel för Bayern.
Nej, och du nuddar lite grann på det. Jag menar, de har haft, eller Häcken inledde ganska svagt, och det var det har ju funnits en vändpunkt någonstans. Vi är inne på Skröder, Felicia då 18-åriga liksom toppforwarden som leder skytteligan och imponerar ju otroligt mycket. Är det att hon har kommit igång lite grann som liksom blev vändpunkten, eller vad kan du se när det kommer till Häcken, att så här, när vänder det för dem den här säsongen?
Men det är ju egentligen så att det är lätt att prata om den unga talangfulla Felicia Skröder som ju är en fantastisk fotbollsspelare och alltså 27 mål, det är helt sinnessjukt facit. Hon gjorde inte ett enda i den här seriefinalen i helgen.
Nej.
Jag tycker ju att det som verkligen har gjort skillnad för Häcken, det är dels Anna Anvegård. Att hon har kommit tillbaka, att hon har kunnat spela. Hon saknades i våras. Hon har haft sina knäproblem. Valde ju att skjuta upp den operationen. För hon hoppades att bli uttagen till EM. Blev inte det, missade EM. Går nu fortfarande runt och har ont i det där knät. Kan inte spela fullt ut. Längtar efter att få operera knät efter säsongen. Men att hon har kunnat spela så mycket som hon har gjort, det har varit extremt viktigt för Häcken. Dessutom en spelare som det pratas alldeles för lite om är ju en spelare som har haft ett otroligt stormigt år, får man väl ändå säga, i form av Ivy Loic. Allsvenskans äldsta utespelare måste hon väl vara med sina 40 bast mittback i Häcken. Var ju dopningsavstängd i fjol efter att hennes italienska klubb på Milano hade sabbat med pappersarbetet. Hon har blivit frikänd från det. Men det gjorde ju heller ingenting på, eller så, hon är frikänd nu. Hon fick ändå avtjäna sitt straff, för det var ju ett inom citationstecken då ganska kort straff på 3 månader som hon inte fick spela fotboll i fjol. Sen kom hon tillbaka, hade lite skadeproblem och sådär, missade inledningen av säsongen. När hon har funnits med i Häckens mittlås så har det varit betydligt stabilare. Det märks vad hon betyder med sin erfarenhet, sin pondus. Och jag tyckte det kändes lite i våras, för att det var också en del spelare som hade försvunnit med ledaregenskaper, som Josefin Rybrink, Filippa Kurmark. De kändes ledarlösa inledningsvis. Det känns som att de har fått, att 2 så erfarna spelare som Anna Anvegård och Ivy Loic finns i laget, det tror jag har gjort otroligt mycket, att de finns på planen. Det var ju många som hoppades på en sån som Elin Rubensson, som ju var Sveriges bästa spelare i VM 2023. Hon har ju missat i princip hela säsongen, känns det. Om det har varit lite skadeproblem fram och tillbaka. Nu så sitter hon glatt på läktaren och tittar på sitt Häcken. Hon är ju gravid, väntar sitt andra barn och kommer inte att spela mer den här säsongen. Men det är ju glädjande besked såklart för Elin Rubensson som kom hem efter att ha fått missfall i USA.
Innan vi går vidare så vill jag också bara fråga, på tal om också då Felicia Skröder. Alltså, hon skrev ju på om det var ett 3 eller 4 års kontrakt med Häcken igen. den här säsongen. Så att hon har ju några år kvar på kontraktet. Men det snackas ju väldigt mycket med tanke på hennes dundersäsong. Att så här, det är väl mer eller mindre hela Europa och alla storlag tittar ju på henne. Och vill väl knipa henne så snabbt som möjligt. Om Häcken vinner guld i år så känns det väl lite grann som att Felicia har fått det man vill ha och behöver i Allsvenskan och i Sverige. Att, tror du att hon är redo då att lämna redan efter den här säsongen? Skulle det gå åt ett andra håll, ja men då kanske man vill kämpa sig kvar här och vinna ett SM-guld. Men jag menar, är risken stor att hon sticker?
Alltså jag tror väl kanske att det inte hänger ihop så jättemycket med SM-guldet, utan jag tror väl att det kanske snarare hänger ihop med att avsluta skoltiden. Hon tar ju studenten till sommaren, så att jag tror väl att halvåret här kommer hon nog vara kvar ändå. Det är bara en gissning från min sida, men det känns ju som att hon är så lugn och trygg i allting hon har i Häcken. De har det väldigt bra där, de har sjukt kul tillsammans, det vittnade de alla om. Här inför seriefinalen, att de hade kul efter är ju inga konstigheter. Då var de high on life, kan jag säga. Bravida skakade när de höll på att fira i omklädningsrummet. Så att hon trivs ju väldigt bra där. För min del känns det väl som att amen, visst, det kommer finnas anbud på henne i vinter. Allt annat vore sensationellt. Men jag tror väl kanske att hon väntar till sommaren, att hon vågar ha is i magen. För det är ju också så att det är ju då som de stora lagen i Europa bygger nytt. De är ju mitt i säsong nu i vinter, så att visst, de vill säkert gärna förstärka ändå, men att komma in, få en försäsong, alltså komma in ordentligt i laget, det tror jag kan vara bra för en sån som Skröder. Så att jag hoppas att vi får se henne ett halvår till. Jag tycker att alla som har chansen ska passa på att se henne de matcherna som är kvar, om inte annat, för att det är en otrolig fotbollsspelare. Nu gjorde hon ju inga mål i matchen mot Hammarby, men hon är så otroligt viktig för BK Häcken, och det är kul att se vilka enorma steg hon har tagit de här säsongerna. Mm. Vilken självklarhet och pondus som hon har. Det är lätt att glömma att hon bara är 18 år gammal.
Ja, nej, det är faktiskt helt otroligt. Kollar vi tabellmässigt, så här efter 22 omgångar av totalt 26, så har vi då under serieledarna Hammarby-Malmö på samma poäng, men det diffar ju målskillnad till fördel för Hammarby, och i topp 4 är det ändå ganska jämnt, vill jag ju säga. Hur stor rotation tror du att vi kommer att få se framöver? Vi har ju också en bottenstrid som ser väldigt spännande ut.
Ja, det, tittar man på tabellen nu så känner man ju lite att damallsvenskan, så som vi kände den, är död. Ja. Tittar man tillbaka historiskt sett och ser vilka som har vunnit SM-guld, jag tror alltså på riktigt sen det startade i slutet på 80-talet, så finns det ju risk att vid nästa säsong bara ett lag kvar. Och det är Hammarby som har vunnit ett guld. Sen blir det ju då de som vinner i år. Om det inte blir Hammarby, för då är det ju Hammarby med två guld som är kvar. Men annars är alla utraderade, mer eller mindre. Djurgården vann ju som Djurgården Älvsjö.
Mm.
Det står i historieböckerna att Malmö FF har vunnit SM-guld. Men det är ju det Malmö FF som sen blev LDB Malmö och som sen blev FC Rosengård. För att, tittar vi i bottenstriden just nu så ligger ju det där Rosengård som gjorde en så sensationellt bra säsong, alltså som krossade rekord efter rekord. Vi pratade om de skulle nå över att göra 100 baljer på en säsong. Det gjorde de väl inte riktigt, jag tror de landade på typ 99 eller något sånt där. De var väldigt, väldigt nära att slå även målrekordet. Men de vann ju allt, de förlorade en enda match på hela säsongen i fjol.
Ja.
Och så tittar man nu,
kvalplats.
Hittar de på en kvalplats. Det är helt sjukt.
Jag fick en chock när jag såg det. Jag bara, det kan typ inte stämma.
Sen ska man ju ha med sig då att Rosengård byggde om helt efter den här fantastiska säsongen. Dels så försvann ju i stort sett alla spelare som hade varit involverade i det här fantastiska guldet. Caroline Seger la av, Olivia Skog flyttade till Inter, Olivia Holt flyttade till Tottenham. Sofie Bredgård försvann redan mitt under säsongen. Alltså det var så otrolig rullians. Alla flyttade i princip från FC Rosengård. Såg man till den startelvan som
De mönstrade allt som oftast under förra säsongen. Så var det liksom två spelare som var kvar när den här säsongen startade. De två försvann i somras.
Mm.
Det är lätt att se att det har hänt väldigt mycket. Men att det skulle gå så snabbt ut för att en klubb som liksom... Vi hade krisrubriker på dem för 2 år sedan. När de slutade sjua. När de valde att sparka René Schlegers i början av säsongen. Hon som sen gick och vann Champions League med Arsenal. Då var det krisrubriker. De hade aldrig någonsin i klubbens historia varit sämre än så.
Nej.
Då slutade de sjua. Nu ligger de på en kvalplats. De riskerar att åka ur serien.
8 raka förluster.
Ja. Och det är svårt att se hur de ska hämta sig från det här just nu. De ligger på en kvalplats. De har ett Linköping efter sig. Som ju var storlaget för 10 år sedan. Den klubb där vi har haft i princip hela svenska landslaget, känns som, om man tittar på liksom vilka som spelade i EM i somras. Fridolina Rolfö har varit där, Stina Blackstenius har varit där, Magdalena Eriksson har varit där. Alltså de var där och vann guld 2016-2017. Nu är det en klubb som ligger på nedflyttning. Det är en sån otrolig kris i de här klubbarna, som då inte heller bara är klubbar som har gjort om spelarmässigt. Det har även gjorts om i styrelser, alltså i ledning, på tränarfronten. Rosengård valde ju att sparka Joel Kjetselberg för bara några veckor sedan och plockade in Martin Kvarmans-Möller som var U23 förbundskapten istället. Har ju inte fått någon effekt på det heller, så att frågan är hur Rosengård ska klara det här. Och också så,
det är ju bara 3 poäng ner till Linköping som då ligger på nedflyttning.
Ja, och de möts i sista omgången.
Nej.
Det kan bli en sån otrolig gång. Som att det som var, alltså det, vi behöver inte spola tillbaka bandet många år för att se. Nej. Att det var en seriefinal. Det var liksom de två bästa lagen i Sverige. Det var de två lagen som liksom alla ville vara som.
Mm.
Nu är det ingen som vill vara som dem. Absolut ingen. Ingen vill hamna i den sitsen att man inför den sista omgången. Det kan ju vara så, nu skiljer det ju 12 mål dessutom till Rosengårds fördel, så att på så sätt ska de väl kunna klara kvalplatsen även om de skulle förlora mot Linköping. Men hur hanterar Rosengård ett kval? Det är en klubb som aldrig någonsin har varit där, som har föryngrat enormt. De har liksom inte den tryggheten längre. De har aldrig varit involverade i den ångest som det innebär att vara i nedflyttning. Jag tyckte man såg det i matchen mot BP härom veckan. BP är ju laget som ligger precis ovanför strecket. De har bara 2 poäng till godo på Rosengård. Mm. Men det var ju när BP besegrade Rosengård som Rosengård fick se sig åka den här hissen ner till kvalplatsen. För BP vet precis vad det innebär, de här matcherna. BP har varit involverade i bottenstriden alla år. De har kvalat sig kvar 2 år i rad, klarade sig utan kval i fjol. Hoppas göra det i år också, såklart.
Men det blir väl också det här stora hoppet från att i fjol fira ett SM-guld, alltså, och glädjen och tryggheten i att fan vi är bäst i Sverige, till att helt plötsligt sitta i den positionen som de gör och riskerar att liksom åka ur bara säsongen efter som regerande mästare. Alltså det är ju, det måste nog vara jättepsykiskt och jobbigt. För hur 17, vad fan hände?
Typ ja, så. Men verkligen så. Sen visst, det, jag vet en del av de spelarna som var med förra året, som Emma Jansson och Emilia Larsson till exempel. De var inne på det, jag träffade dem exakt 1 år efter guldet. Då hade de precis förlorat ett Malmö-derby mot Malmö FF.
Ja.
Och var ju extremt nedstämda och pratade ju om det som att liksom, nej men det är som ett helt annat liv det här. Det är natt och dag mot hur det var i fjol. Och det är klart det, alltså vi har aldrig varit med om det här tidigare. Vi har aldrig sett Rosengård så långt ner i en tabell. Vi har aldrig någonsin sett en regerande mästare åka ut.
Nej.
Alltså det sämsta en regerande mästare har varit innan, ja men det var Rosengård när de slutade sjua för 2 år sedan. Det har liksom aldrig tidigare skett en sån här total kollaps som det vi ser nu. Och frågan är ju hur man ska hämta sig från det, och frågan är vad som händer om de skulle åka ur. Kommer de ens mäkta med att finnas kvar, eller
nej,
håller vi på att se en av de största framgångssagorna inom svensk damfotboll sakta, sakta dö? Just nu känns det så.
Ja, fy fan vad deppigt.
Ja, det är otroligt mörkt.
Och det är ju så himla lite kvar nu. Alltså, jag vet liksom inte riktigt hur man ska sätta sig in i deras skor överhuvudtaget. Jag tror inte det går nog inte att göra heller.
Nej, det tror jag inte. Men, och jag vet, för jag pratade med Linköping, har ju varit på väg ner åt det här hållet sen André Jeglets lämnade. I princip man fastnade för mycket i liksom tanken av det fantastiska som André Jeglets hade byggt upp, utan att verkligen se till att det fanns de spelartyperna man behövde för att spela den typen av fotboll och så vidare. Man lyckades inte ersätta sina japansker och så vidare. Och jag pratade med några av de spelarna som var i Linköping i fjol, när Linköping var i den här sitsen att ja, men de var nära på den där, alltså de riskerade att hamna på kvalplats. Och de pratade ju om det som ett sånt otroligt mörker att hamna i den här negativa spiralen där det känns som att vad vi än gör, vi kommer inte ur det. Och det är väl där någonstans som Rosengård befinner sig just nu. Inför den sista omgången så kommer ju Linköping komma dit, och ändå, om hoppet lever, så kommer de komma med en positiv känsla, skulle jag tro. För att Linköping har varit uträknade sedan början av den här säsongen. De började katastrofalt. Det är ju sen Will Kirk kom in som de faktiskt har börjat vinna, plocka lite poäng. Så att de känner nog ändå att de har lite vind i segern. De fick effekt av sitt tränarbyte, det har inte Rosengård fått.
Så det ska krävas lite av ett mirakel egentligen för Rosengårds del?
Det ska det. Sen det som de har som fördel nu då är ju dels att de har bättre målskillnad än Linköping. De har fortfarande tre poäng till godo på dem. Och de är ju åtminstone på en kvalplats, men hur kommer de hantera ett kval? Steget mellan elitettan och damallsvenskan ska vara så pass stort att de ska kunna klara sig kvar i ett kval. Men just det här psykologiska, när man kliver in i den typen av matcher som man aldrig någonsin har varit i, när man bara har allting att förlora.
Ja.
Det gäller ju att sudda bort
och
den mentaliteten.
Och allting att vinna.
Ja, för Rosengård är ju ett lag som alla vill slå också. Alla vill tvåla dit dem. Så även lagen som de har kvar nu, de har Norrköping, Alingsås, Piteå och så Linköping i sista. Falla dem kommer det ju fortfarande vara en skalp att vinna mot Rosengård. Sen visst, Norrköping kanske har en självbild att de är bättre än så. Men jag menar Piteå, genom historien, de är inte vana att besegra Rosengård.
Nej.
Det är en god bock att bara kunna ticka in. Det är också Piteås sista hemmamatch för säsongen. Alltså, för det kan ju vara så att en del av lagen som ligger i mitten, som inte har någonting egentligen att spela, ja men då kanske motivationen som bottenlagen har kan väga upp trots att de andra lagen är bättre. Men jag tror ju fortfarande att Rosengård för många är de där stora, stygga Rosengård. De vill vi tvåla dit, så att den motivationen finns nog hos ganska många.
Det kommer bli jätteintressant nu när de kliver in i omgång 23. Det är ju en hel del matcher som vi med spänning kommer att följa, med tanke på att det är så tätt i toppen men också så nödvändigt krisartat i botten. Det är också fascinerande bara hur det parallellt med glädje och liksom historisk skuld eventuellt för Häcken, parallellt liksom, så finns det en situation där Rosengård och regerande mästarna kan försvinna, och någonting som vi aldrig har sett tidigare i damallsvenskans historia. Det kommer bli jättespännande att följa.
Det kommer det bli. Vi kan ju också, för alla som gillar damfotboll, dels tipsa om att lyssna på Fan Plus, vår podd som bara handlar om damfotboll, där vi grottar ner oss ännu mer i det här varje vecka in och ut. Och så kan vi också tipsa om att Tony Gustafsson kommer ta ut sin första landslagstrupp. Nästa vecka är det ju landslagssamling. Det är Nations League-semifinalen mot Spanien som väntar. Så att det finns mycket, mycket härlig dramatik att se fram emot när det gäller damfotbollen de närmaste veckorna.
Det tycker jag låter som en jättebra plan. In och lyssna på Fan Plus. Och följ också Sportbladet Daily i din poddspelare eller i Aftonbladets app, så missar du inte när vi släpper nya avsnitt. Tack så jättemycket, Anna, för att du var med idag.
Tack själv.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.